Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Vi får också stöd från OVL Arkitekter. Nu kör vi!
Vi kände att vi ville göra en kort epilog från norra England och koppla samman alla de stadsmiljöer vi upplevt och lärt av. Och stadsmiljöer är kopplade till olika tillstånd, framförallt är det thatcherismen och Brexit som två storheter som haft direkt inverkan på vår blick, hur vi liksom har diskuterat med folk, vår förståelse.
Under de här vandringarna och i de här mötena med människor i städer i norra England så är det som att det träder fram ett ledsamt England, ett i utkanten melankoliskt och nästan försvinnande England, på väg bort från Europa, men också på väg att slitas isär. Landet verkar befinna sig, åtminstone i de städer i norr som vi är i någon sorts kamp mot en kapitalismens förbannelse.
Ja, det där var ju ett uttryck som dök upp ganska ofta och helt oprovocerat i våra samtal. Och det är som att det ligger i en form av historisk tradition också att ha den här liksom uppgörelsen med kapitalismen i England. En annan autentisk upplevelse som man gör är ju att man ofta råkar på underinvesterade miljöer och underinvesterade städer.
Ja.
Pengar har gått till fel platser. Eller åtminstone har det inte gått till mycket som har varit gemensamt.
Nej. Man kan åka buss i Leeds och samtala med Adrian Jones och han har en lång utläggning om hur den inte fungerar, busstrafiken. För att den har privatiserats i olika omgångar. Och också hur man kan stå nere vid järnvägsstationen i Leeds och han pekar på punkten där det snabbtåget från London och Birmingham ska angöra. Men i slutändan av sin redogörelse så säger han ändå, ja, jag vet ju inte om det ens kommer hit. Det kanske stannar i Birmingham. Det är en sorts misstro eller brist på tillit till just investeringar i det gemensamma. Och i grunden också i norr en allt mer galopperande faktisk fattigdom. Och i en rapport från FN som kom nu hösten 2018 så skriver de just hur landets välgörenhetsgrupper, think tanks, parlamentariska kommittéer, oberoende auktoriteter som Riksrevisionsverket, alla pekar på hur mycket sämre de som har det sämst har fått i det här landet. Men FN avslutar den här rapporten med att skriva att det finns en aktör som vägrar att se situationen som den är. Regeringen har förblivit beslutsam i sitt tillstånd av förnekelse.
Vi besöker de här städerna i norra England också under en tid då det skrivs mycket och det debatteras en hel del om den brittiska nationalstaten, dess självförstående och hur den egentligen uppkom. Vad är dess syfte? Jag läste lite grann ur två stycken helt nyutgivna böcker som har kommit. En heter What We Have Lost, The Dismantling of Great Britain av en författare som heter James Hamilton Patterson. Och den andra boken är skriven av statsvetaren David Edgerton och heter The Rise and Fall of the British Nation. Och just Edgerton, han har en intressant tes tycker jag, och det är att före 1945 så finns liksom inte den brittiska nationen som en nationalstat egentligen. Utan fram tills dess så var Storbritannien ett imperium med en global ekonomi. Det var en hubb för det här världsherraväldet.
Som vi har sett i Liverpool. Till
exempel. Exakt, precis. Och när man då är tvungen att konstruera en nation under efterkrigstiden så innebär det att man också måste hitta på nya ekonomiska gränser för landet som inte fanns tidigare.
Mm.
Man måste liksom därtill också etablera en kultur av självförsörjning. Alltså att man ska kunna klara sig själv och man är inte en egen hubben för också att allting, rikedomen kommer någon annanstans ifrån, som vi pratade om också i Liverpool.
Men det är intressant det där, för jag tänker de där gränserna som man måste upprätta då.
Mm.
En av de där tydligaste gränserna måste ju vara den gränsen som i och för sig har funnits historiskt tidigare i olika konflikter. Det kan ha handlat om Henrik den åttondes, liksom, hur han slår ner klostren i norra England och slår sönder den fantastiska verksamhet som finns där för att han ville göra dem till protestanter.
Mm.
Så den konflikten har ju funnits, men jag tänker att under den här imperietiden så är den inte lika viktig, eftersom så mycket av det här makten och pengarna in i imperiet går via norr.
Jo, det stämmer. Den kommer både in och den går också ut till stor del via norr.
Mm.
Det är där så mycket produceras. Och man måste ju som ha den här substantiella egna produktionen, känner man, när man då helt plötsligt upprättar gränser.
Mm.
Att upprätta gränser och en kultur som gör att man förstår vad man har en nation. Men det som följde med det här, skriver Edgerton, det är också att man börjar känna sig hotade. Det fanns en hotbild.
Mot England?
Ja, eller mot den brittiska ekonomin. Mm. Alltså man hade inte längre på samma självklara sätt tillgång till råvaror och handelsutbyte med resten av världen. Därför blir det också viktigt för Storbritannien att skydda sig när man ska bygga upp den egna ekonomin.
Mm.
Så man sätter som en hämsko lite grann på den här öppna ekonomiska liberalismen. Och istället så börjar man bygga upp en protektionistisk ekonomi. Alltså det så skedde ju hela tiden. Det gällde inte bara för den här första efterkrigstidens ministär, den här Labour-styrda Attlee-regeringen, utan den löpte som en strategi ända fram till slutet av 70-talet. Och den inbegrep ju som sagt gruvor och industri och allt möjligt som då kunde vara av substantiell produktion. 1950, då hade Storbritannien rekord i andelen av arbetskraften som arbetade inom industrin.
Mm.
Det var världens mest proletära land. 80% av befolkningen klassificerades som arbetarklass. Och man hade också varit världens största exportör av energi, kol och tillverkningsindustri fram till 1940. Sen började en stadig nedgång.
Mm.
Och det är också den här uppfinningen av den ekonomiska politiken för en nationalstat som inte riktigt har varit det tidigare.
Mm.
Det är liksom den som kolliderar med det faktum att Thatcher kommer till makten.
Mm.
Och vill på något sätt återföra den här nationalstaten till att vara en global player igen. Och liksom öppna upp för liberalisering och liknande. Men det går inte att göra utan att också förändra den här kulturen som har liksom uppburit produktionen, uppburit... Vi pratade ju om arbetarklassens fritidskulturer.
Mm.
Vi pratade om musikkultur. Alltså allting som hänger med, som gör att man, att ett samhälle är begripligt.
Mm.
Man måste attackera också de delarna. Och därför så blir den här konflikten så oerhört stark. För att den liksom utspelar sig inte bara inom en eller någon, ett par sektorer i Storbritannien. Utan den utspelar sig i hela landet samtidigt. Också bland dess mest mjuka delar.
Mm. En stad som vi besökte men aldrig gjorde något eget avsnitt om var ju Leeds.
Mm.
Där vi blev guidade runt av Adrian Jones, som vi har nämnt flera gånger. Och en sak som blev så uppenbar i Leeds när vi pratade med honom och gick runt i staden, det var att det fanns under den här tiden som du beskrev, före andra världskriget, en sån oerhört stark och stolt tradition hos de enskilda städerna att bygga sin egen kultur. Alltså att i den här globala handeln som imperiet var, så fanns det rum för städer att skapa
självständighet. Alltså den...
självständighet och självständiga byggnader. Och vi pratade om Liverpool i samma anda, The Liver Building, de två fåglarna som tittade ut över havet och in mot staden. I Leeds så såg vi det i form av sädesbörsen, passager som såg ut att vara ifrån Paris.
Mm.
Den stora marknaden som var byggd med offentliga medel. Och alla de här pengarna från slaveri, från handel, från industri, från produktion, hade investerats i att bygga gator och hus. Ibland var det filantroper som investerade i det gemensamma, ibland var det bara kapitalister som investerade i hus, helt enkelt. Mm. Och sen efter 1945 kommer London, om man sitter uppe i norr så är det så det uppfattas, staten, och tar över kontrollen över de här städerna. Mm. I välfärdssamhällets uppbyggande, helt enkelt. I att skapa statligt ägda gemensamma institutioner.
Mm.
Men också att plocka makten ifrån städerna att bestämma över sig själva.
Och det här är ju, det är ju liksom städer som Manchester och Birmingham är ju själva, de är ju nästan uppfinnare av det kommunala självstyret.
Ja.
Och hade, som du sa också, stora, gjort stora insatser för egen infrastruktur, hälsovård, bibliotek och liknande. Som då under efterkrigstiden blir förstatligade.
Precis. Och sen kommer Margaret Thatcher 1979 och tar bort det statliga ägandet i stora delar, men behåller den centraliserade makten.
Mm.
Och där uppstår då följande, att staten eller London fortsätter att bestämma över de här städerna, men de offentliga investeringarna som tidigare kommit i form av kollektivtrafik, i form av skolor, i form av bostäder, de försvinner. Var och en blir sin egen lyckas smed individuellt, men nationen England förblir extremt centraliserad. Adrian säger själv att Storbritannien är mer centraliserat idag än vad Napoleons Frankrike var.
Mm. Jag tänker på det som följde efteråt, den här kombinationen av centralisering och privatisering under 1980- och 90-talet.
Mm.
Det kan man ju se det fullständiga resultatet av just kanske i Leeds, om vi ska hålla oss till den staden igen. Där exempelvis tyska Deutsche Bahn äger alla bussar och tåg efter privatisering. Mm. Leeds har också just en påfallande usel kollektivtrafik. Nästan alla kör bil numera som måste ta sig någonstans. Och just Adrian gjorde den här jämförelsen med tyska städer som Karlsruhe, som han har besökt flera gånger, som ständigt liksom bygger kontinuerligt nya spårvagnslinjer och nya spårbussar. Och Adrian sa att det är helt omöjligt här. Liksom den kulturen har helt enkelt dött.
Ja, exemplet han tar är att Leeds hade en idé om att bygga spårvagnar, men var tvungen att gå till regeringen för att be om pengar, men fick nej. Och sen så föreslog man trådbussar och gick med det förslaget och fick nej till det också. Och där sitter man med sin usla busstrafik. Och det är det jag tycker är så uppenbart när vi är i Sheffield, när vi är i Leeds, Liverpool, Blackpool. Hålet i mitten av de här städerna, det är ett hål som just uppstår i det här glappet när staten retirerar och samtidigt behåller makten.
Mm.
Andrew Jackson, som vi träffade i Healy People's Park i Sheffield, hade ju ett svar på det. Hans svar var ju, om staten retirerar samtidigt som staden är väldigt maktlös, då finns det bara en sak som återstår, och det är att vi medborgare börjar göra saker själva. Vi börjar bygga våra egna parker och skapa våra egna ekonomiska kretslopp i våra städer. För att vi kan inte sitta och vänta på att någon annan ska göra det, för då kommer vi bara bli besvikna och sitta, och ungefär som Adrian visar, nere vid stationen i Leeds och vänta på att snabbtåget från Birmingham ska anlända, men det kommer inte.
Ja, de här städerna i norr, de lider av att liksom lager på lager av entreprenörer och revisorer har tagit platsen för att liksom bestämma om snabbjärnvägen till exempel. De kan allt om bokföring, men kanske betydligt mindre om kraftöverföring och tågtidtabeller. The money men, som uttrycket ibland är, the money men, de med pengar, som har liksom gjort intåg i det här tomma skalet som staten har lämnat kvar.
Just det. Och resultatet av det, det byggda resultatet av det, det kan man till exempel se, för ytterligare ta ytterligare ett Leeds exempel. Det fanns ett högt hus precis intill stationen i Leeds, väldigt högt och väldigt mycket högre än alla andra hus, som hade byggts på spekulation i väntan på snabbjärnvägar eller annat, på att något skulle hända. Och det där huset var så dåligt byggt att vindarna runt det blev närmast orkanstarka när det var väldigt mycket vind.
Det var en lastbil som hade blåst av vägen precis där vid huset.
Nu hade man byggt upp stora metallskydd för att bilarna som åkte runt i det huset inte skulle flyga av vägen. Och det där är väl kanske ett av de tydligaste exemplen på den här Dubai-kapitalismen som så att säga inte står förankrad i kunskap utan bara i någon sorts spekulation.
Det var ju onekligen också städer som liksom vred sig i Brexit-plågor som vi reste igenom också. Men för oss blev det nog ganska uppenbart att den här frågan om att lämna Europa, det här lagret av förhållanden som har utpekats då av Brexit-förespråkare som alltings fel, och om vi bara liksom kapar förtöjningarna och lämnar EU så kommer allting att lösa sig.
Mm.
Egentligen så är det ju bara handlar om en ovilja att liksom se sig själv eller se sina egna problem någonstans. Det finns längst inne i den brittiska samhället och i den ekonomin som många av de här städerna är beroende av en hård kristall av finansmarknad och av fastighetsinvesteringar som verkar funka men ändå gör det på ganska omoraliska premisser emellanåt. Allt utanför befinner sig i någon form av slow motion kollaps. Och plötsligt förstår man liksom varför så många brittiska och engelska intellektuella under 1900-talet har blivit kommunister. Det slår mig. Sådana här historiker som E.P. Thompson och Eric Hobsbawm, eller sociolog som Colin Ward, eller vår egen liksom bekanta arkitekturkritiker som vi faktiskt också har intervjuat i en tidigare episod av denna podcast, Owen Hadley, hans längtan till Östeuropa. Det är en särskilt brittisk form av kommunism, skulle jag säga. Det är liksom, det är en längtan till en värld som blir kollektivt planerad, där det gemensamt ordnade existerar som en möjlighet.
Jag tror det där sätter fingret på någonting som hela tiden har surrat under ytan i alla våra avsnitt och under hela vår resa där. Och det är det här motståndet som kommer norrifrån i England. För att jag tror att det motståndet, alltså egentligen, det var ju väldigt hög andel människor i städerna i norra England som röstade för Brexit. Sunderland var den stad som röstade, där flest röstade för. Jag tror att en del av svaret på varför det var så handlar just om en längtan efter det här kollektiva som du beskriver. Det vill säga att investeringar ska göras. Men det är liksom, det tar sig bara ett uttryck. Det är som ett svärd som är vänt mot London väldigt mycket mer än mot Bryssel. 2019 är det 200 år sedan Peterloo-massaken. Peterloo-massaken brukar betraktas som den blodigaste politiska sammandrabbningen i Storbritanniens historia. 60 000 personer, många kvinnor och barn, deltog i de här protesterna som egentligen handlade om att man ville ha parlamentariska och politiska reformer. En sorts, ja, man ville ha demokrati. När Adrian Jones förklarade för oss vad som var orsaken till Peterloo-massaken så menade han att det framförallt återfanns i den ökande utsatthet som kapitalismen hade inneburit för framförallt arbetande människor. Den brittiska poeten P.B. Shelley, som befann sig i Italien när det här massaken hände, skrev en dikt om den. Den heter The Mask of Anarchy. Den innehåller bland annat raden "Shake your chains to earth like dew, which in sleep had fallen on you. Ye are many, they are few." Ni är många, de är få. Det är en sorts slumrande kollektiv känsla som han beskriver, som finns liksom inbäddad i den här reaktionen. Och det var en sak som slog mig när vi var i norra England. Det var att historien hela tiden återbrukades. Den här historien om motståndet hela tiden återbrukades. Den där dikten av Shelley till exempel, den återkommer på omslaget av en skiva av popbandet The Jam. Skivan Sound Effects kommer just 1980, precis när Thatcher har tillträtt. Det finns hela tiden de här banden. Vi såg det i Sheffield, hur musikrörelsen plockar upp slag vid Orgreave. Och omvandlar det till konst och musik, och minns det fortfarande när man träffar folk på pubbarna idag. Det går inte ur den här stilla motståndet som ligger i städerna. Och faktiskt också i relation till London i norra England, en bön om rättvisa i någon mening. Jag tror att det är det som har gjort att slaget vid Orgreave fortfarande är så liksom ihågkommet och traderat i Sheffield till exempel. Mm. Det finns någonstans en idé om ett latent samhälle som kommer samman. När vi var i Liverpool så förberedde sig staden för det så kallade Merseyside-derbyt mellan stadens två stora fotbollslag, Liverpool och Everton. Och de fotbollsfansen hade just i år, 2018, gått ihop för att samla pengar till stadens foodbanks. Alltså platser dit folk som inte har råd att köpa mat går för att hämta ut mat. Mm. Under parollen Hunger has no colors. Jag hörde en intervju med en av de som organiserade det där. Och han sa så här: det är en attack på vår stad som är ett resultat av regeringens politik. Vad kan vi göra? Jo, öppna staden och komma samman.
Mm.
Det känns som blitzen, sa han. Han hänvisade tillbaka till när staden låg bombad efter andra världskriget. En sorts krissituation där, i det här fallet då, vad man som på ett ytligt plan skulle kunna betrakta som två liksom motpoler, två fotbollslag, den typiska bilden av den brittiska arbetarklassens, liksom, när man ska tala om vad de är, så är de ilskna fotbollshuliganer. De går här samman för att fylla det här hålet som den statliga politiken har skapat, nämligen en stor mängd fattiga människor som inte har råd att äta mat, och skapar det här projektet och samlar in pengar till detta. Och får då stöd ifrån Liverpools borgmästare som då under de här dagarna gör kollektivtrafiken gratis. Eftersom många av de här som ska åka till sådana här food banks behöver ta bussen och inte har råd att ta buss. Och då är vi återigen till kollektivtrafik och food banks som organiseras av frivilliga.
Det här med att kriser får människor att komma samman och liksom inse att det här latenta samhället måste vi försöka skapa själva, om det inte är någon institutioner som kommer att liksom hjälpa oss att göra det. Det finns ju faktiskt, det är passande nog, en Rebecca Solnit-bok som det är ni som lyssnar på oss emellanåt vet ju hur väldigt förtjusta vi är i Rebecca Solnit. Den här boken heter A Paradise Built in Hell.
Mm.
Där hon går igenom olika fruktansvärda katastrofer som jordbävningar i San Francisco eller liksom 9/11 i New York. Och studerar hur människor har kommit samman som en följd av de här katastroferna. Mm. Och liksom återskapat sitt samhälle. Återorganiserat sig som liksom en enhet.
Mm.
Och hon har, har inte du någon anteckning om det här? För det, hon har ju som vanligt väldigt precisa och liksom fina uttryck för de behov som ligger i botten på sånt agerande.
Hon skriver om det som blir synligt vid såna här katastrofer. Och i Storbritannien skulle jag kanske säga att det är liksom kanske framförallt den senaste katastrofen, krisen, kommer ur finanskrisen 2008, eftersom det var ett land och är ett land som är byggt kring en sån stark och hård finansiell kärna, som vi har sagt, så drabbades ju liksom det här landet hårdare än många andra just av den här stora finanskrisen. Och framförallt de i utkanten hungrande, så att säga. Hon skriver om det här som att det som blir synligt är ett socialt begär. Någonting som liksom invänder mot den dominerande berättelsen om privatisering eller individualisering av ekonomin och samhället, och där det gemensamma är underinvesterat. Och hon ser i kriserna hur samhällen då kommer samman, hur egennyttan ger vika för det gemensamma, om solidaritet, altruism och kanske ett av de viktigaste orden, improvisation.
Det är som att göra saker på lokal nivå blir någon slags variant på ett Brexit-motstånd också, även om de rörelserna inte uttalar sig precis så. För tittar man bara på den där ilskan som vi ofta tyckte vi upplevde till exempel just i trafiken eller liknande. Om man tittar på den där ilskan utifrån så ser man ju bara arga vita män i skåpbilar i rondeller.
Mm.
Som tutar och liksom skjuter fram underkäken mot den.
Viftar med näven.
Ja, ofta sånt. Men lyckas man liksom tränga sig in i den där skåpbilen så ser man ju också att det finns någonting annat där också. Det finns någon som vill göra alltså skåpbilen som en metafor för samhället nu. Det finns de som vill göra rätt saker igen, alltså som vill bygga parker, som vill liksom skapa foodbanks, som vill liksom rätta till saker som har blivit fel. Och det är ju allt för sällan man uppmärksammar de delarna i ett land som är ganska frustrerat och som känner att man har blivit delvis deklasserad. Så man kan väl någonstans säga att kanske det här anti-auktoritära andan som vi ändå också identifierade i norr är det som kommer att bära de här städerna vidare. Because everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chip stains of grease will come out in the bath. We will never understand.
Det här var ett litet extra spår skulle man kunna säga från våran resa i norra England. De tre delarna finns att lyssna på staden.arkitekt.se eller där ni hittar era poddar ifrån Sheffield, Blackpool och Liverpool. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Vi får också stöd ifrån arkitektkontoret HVL. Och podden produceras som alltid av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.